Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Idag har vi med oss Annika Leone och vi ska prata barnlängtan. Du är journalist och mamma till Lilo och du är också aktuell med podden Jag vill ha barn.
Ja, precis. Ja,
och nu gäst hos
ja,
oss.
Ja, jätteroligt.
Ja, vill du berätta lite om dig själv?
Ja, du sa det. Ja. Men jag är 43, har då Lilo som är 4 och den här podden då som jag startat handlar liksom om att jag vill att det ska finnas en plats för alla som längtar efter barn. Mm. Även om man kanske inte har barn sedan tidigare, men också en sekundär barnlängtan som jag har och som inte är helt självklar när alla säger så här, ja men det är klart du ska skaffa ett barn till. Mm. Ja, men hur tänker du? Mm. Ja, det finns ju massor med vägar att gå såklart. Ja. Men, och det är det som vi pratar om och det brinner jag ju ganska mycket för. Mm. Att liksom, vad ska jag säga, bryta normer, ja, normtänkande. Precis.
Ja. Ni fick ju barn tillsammans efter att relationen hade tagit slut.
Ja, precis.
Och hur, liksom, hur gick tankarna kring det beslutet?
Ja, precis. Jag träffade ju Lilos pappa då vi var typ dejtade liksom i 3 månader. Mm. Där var vi liksom som ihop och sen så gjorde vi slut. Och sen drack jag ett glas vatten en morgon och spydde. Och bara, nej. Och vad gör man när man är, liksom, då var jag 39.
Ja.
Och bara, jag vill ju ha barn. Jag hade inte tänkt att bli gravid på det sättet.
Mm, nej.
Men samtidigt så kände jag vill ha det här barnet. Jag kände att jag skulle ångra mig för all framtid om jag inte behöll mitt barn. Så då gjorde jag det. Och Lilos pappa stöttade mig i det beslutet. Och det är klart att det är jobbigt och liksom... Alltså han var inte helt säker. Det var inte så han hade tänkt sitt faderskap heller. Men det som är så härligt är att han bara, det här är ju det bästa jag gjort i hela mitt liv. Och varför har jag inte gjort det tidigare? Och det är så himla skönt att liksom höra någon säga det.
Mm.
Och vi funkar väldigt bra ihop. Och det är jättehärligt. Och då tänker jag ganska mycket så här, spelar det någon roll egentligen hur det här barnet kommer till?
Nej.
Måste man vara ihop? Det som är viktigt för mig var så här, jag visste ju att han var en person med... En stabil person som också kan ta hand om ett barn. Mm. Vilket var väldigt tryggt.
Mm. Men var han med hela vägen genom graviditeten och förlossning? Och...
Ja, det är väldigt svårt när man har gjort slut och jag är en graviditet. Och var liksom allmänt sur och mådde illa. Och det var väl inte en jättekul period för honom precis. Det kan jag säga. Men han var ju där och stöttade mig så mycket han kunde.
Var han med på förlossningen?
Japp, det var han. Det var jätteskönt.
Mm.
Och det kändes självklart att han skulle vara med.
Hur är relationen nu? Kör ni varannan vecka? Eller hur,
liksom, nej, men vi har som ett... Han är ju krögare, Lilos pappa. Så han har ju så här... Han styr alltid upp sina personalscheman. Så han gör så även för oss. Så vi är så här 3-2, alltså varannan helg. Ja, men han sköter den liksom. Jag känner att en vecka utan henne är för långt.
Ja,
jag är ju inte där ännu. Jag tror inte han heller är det.
Men hur reagerar omgivningen då?
Nej, men det var ju så här... I början, bara det liksom att jag... då blev gravid. Jag kommer ihåg när jag jobbade på Expressen då.
Mm.
Och när jag berättade att jag var gravid, då var folk så här, men vadå? Ni är inte ihop. Ni bor inte ihop. Hur ska det här gå? Och ditt liv, vad ska det ta vägen?
Mm.
Och, alltså det var helt sjukt. Jag var så här, men gud, ta det lugnt. Jag är gravid. Och jag har gjort en karriär. Jag klarar mig.
Mm.
Och det slutade med att jag sa upp mig därifrån. För jag kände att...
Det är så konstigt.
Jag kände att jag vill inte... Så här, jag måste gå vidare.
Mm.
Och då var folk så här, men gud, ska du väl säga upp dig? Du har ingen jobb, ska du klara det ekonomiskt? Jag bara, men jag tror på mig själv. Så här, jag klarar det. Oroa dig inte för mig.
Mm.
Men kände du att du hela tiden behövde försvara det
beslutet? Ja, hela tiden.
Och hur var det med familj och liksom vänner, den närmaste omgivningen?
Det var inget problem.
Nej.
Okay. Det var absolut inget problem. Alla är mer glada att jag skulle få ett barn. Mm. Så det
var ju det som är huvudsaken, ja. Att det kommer ett barn. Och det här barnet föds in i kärlek, ja. Oavsett om ni är tillsammans eller inte.
Precis, så det var inga konstigheter. Mm. Men det var mer liksom folk utanför. Det är som att man är någon sorts offer liksom, när man är ensamstående med barn. Vilket man inte är.
Lite som att man har blivit lämnad, fast man kanske inte ens har blivit lämnad, utan det är ett gemensamt beslut.
Ja. Exakt. Ja. Det är precis det, att kvinnan blir lämnad. Man bara, men det var inte så.
Nej. Men kände du någon rädsla eller tveksamhet inför beslutet att behålla barnet?
Nej, alltså faktiskt inte. Det kändes bara så här, om jag inte behåller det här barnet så kommer jag... Alltså jag kommer ångra resten. Det var så stark känsla hos mig. Jag verkligen så här kände så här att jag älskar det här barnet från dag ett när jag kom på det. Det är som konstig känsla, men så var det verkligen för mig.
Mm. Och hur gammal är hon idag? Hon är 4.
Ja, hon fyllde 4 förra veckan.
Ja, vill du berätta lite om henne?
Lilo är... hon är det roligaste som finns. Och det bästa såklart. Hon är vansinnigt rolig. Och hon är... extremt social och har pratat sedan hon var väldigt liten, vilket gör att hon är så nyfiken på andra människor, vilket att det är så här väldigt roligt att ha med henne. Så här, det är inte jobbigt för mig, utan hon går runt och frågar folk vad de jobbar med, vad de håller på med och berättar vad hon ska göra. Och liksom, hon är otroligt så här cool liksom. Jag hade älskat henne även om hon inte var även om hon var blyg, såklart. Hon är väldigt lätt, vilket är skönt också när man är ensam. Att man kan prata med henne och hon förstår och kan lugna ner sig.
Och det är en helt underbar ålder just runt eller både och egentligen. Den här 3-årskrisen är ju lite speciell.
Men det är väldigt kul. Det är som i morse, hon bara, ja, jag ska bli, hon kollar på nya julkalendern. Ja, men jag ska bli ninja när jag blir stor. Ja, men vad bra, man kan ju bli vad man vill, säger jag alltid. Ja, men jag kan ju redan karate. Jag bara, visa då. Och så går hon upp och kör. Så här.
Det är så
hon
bara,
allt kan hon liksom. Ja, men alltså, det kan jag.
Ja, jag kan det redan. Jag vet
skön inställning till livet.
Min 3-åring ska bli superhjälte. Ja. Han kan det också. Han är stark. Liksom. Jag bara, fint, kör vi. Jag tänkte på, nu har du ju provat att skaffa ett barn till på egen hand. Du åkte till Danmark.
Precis.
Inseminerar. Kan du berätta lite om det? Hur det beslutet liksom?
Ja, men det var tid förra året som jag kände så här, gud, jag skulle verkligen vilja ha fler barn. Och så började jag tänka på alternativet att åka till Danmark och göra en insemination. Och sen så gick det ett tag och så bestämde jag mig ändå för att göra det. Och sen gjorde jag det och blev gravid på första försöket genom en insemination. Inte IVF eller någonting, utan bara en insemination. Vilket alltså betyder med bara hjälp av en spermadonator. Och blev gravid. Och det var ju jätteroligt såklart. Men sen så fick jag missfall. Vilket också är väldigt vanligt. Också i liksom hög ålder. Och då vet jag inte, då hände någonting i mig. Jag blev så här, jag tänkte så här, bara, men okej. Okay, tänk om det händer mig någonting under när jag får det här. Om jag får ett barn till. Så här, vem ska ta hand om mitt barn? Och den frågan blev så himla så stor i mig. Att det finns inte så här, jag har ju familj såklart. Men min brorsa, deras barn är äldre. Min mamma är lite äldre. Så att det finns ingen så här självklar plats för mitt barn att vara. Och då blev jag så himla avskräckt från att skaffa ett barn till. För att jag inte har, för om det händer mig någonting så vet inte jag var mitt barn ska bo. Och det är en otroligt jobbig tanke.
Men hur känns det? Hur påverkar det din barnlängtan? Alltså känner du, för längtan kan jag tänka finns ändå kvar.
Jo, men längtan finns kvar. Men...
fast det finns en rädsla ovanpå det.
Liksom. Så jag har sagt att om det blir ett barn till så kommer det inte vara genom insemination. Utan då kommer det vara med någon. Det kanske inte är en person jag är ihop med. Men det kommer vara en person som jag delar föräldraskapet med. Som jag också vet tar hand om mitt barn om någonting händer.
Jag tänker på Lilos pappa. Har han en ny relation och liksom andra barn nu? Eller han
Nu vet jag inte om han dejtar någon för tillfället. Nej. Men ingen som han liksom har skaffat barn med. Men det ser jag ju fram emot. Alltså jag tycker det ska bli jättekul om han skaffar familj. Och det blir liksom fler syskon till Lilo.
Ja, men skillnaden mellan IVF och insemination.
Ja, alltså jag är ingen expert vill jag bara säga nu. Så att ni får liksom vara tålamod om jag säger någonting konstigt. Men jag kan förklara det bara liksom. Alltså IVF är ju ett ingrepp. Där plockar man ju ut ägg som man befruktar med antingen en spermadonator eller liksom om det är ett par så är det den mannen i familjens, hans spermier, om det nu går med hans spermier. Alltså IVF är ett sätt för par att ta hjälp, eller inte bara par, ensamstående, att ta hjälp när det inte verkar fungera med bara en insemination, alltså bara få in sperman i sig. Det är ett stort ingrepp. Man plockar ut ägg och så vidare. Insemination är ju som ett, det är som ett ligg. Alltså, fast det inte är, du ligger inte någon, utan det är som man får in en kateter med. Liksom. Precis, så att det är egentligen, det är samma sak som att ligga egentligen. Och det andra är ett IVF är ett större ingrepp.
Hur upplevde du själva inseminationen? Hur var det?
Nej, men det var så, det är ju liksom över på 2 minuter. Men det är ju klart att det är jättekonstigt att titta på ett rör innan. Man bara, och det ligger ett, liksom ett rör framför en. Okej, det här kan liksom vara mitt barn. Det är så otroligt konstig känsla. Och sen som donatorn då. Du, så här, vill du ha reda på allt om donatorn, eller det mesta, så går det. Vill du inte ha reda på någonting så går det bra också. Så jag vill inte veta någonting. Jag hade liksom inga önskemål. Och då utgår de antingen, de utgår från mig, hur jag ser ut. Fast då sa jag att jag vill hellre att ni utgår från hur min dotter ser ut.
Jag hörde det i podden.
Det tyckte jag var mycket viktigare att hon skulle känna sig med en. Och så var det så här, ja, men jag vill gärna ha någon som är lite längre. Och det var liksom ingen diss mot korta, eller, för jag bryr mig inte om längd överhuvudtaget, men det är lila och lång, jag är ganska lång och alla i min familj är långa. Och då ville jag liksom att vi skulle ha samma ögon.
Ja, jag förstår.
Så att någon behöver titta upp på oss.
Men är det här något man kan göra i Sverige idag? För det kommer ju ett lagbeslut här om året.
Precis, förut kunde du inte göra, du fick inte använda donerade spermier i Sverige som singel person, men det kan man göra nu. Alltså genom landstinget så betalar de, tror jag, 3 försök för dig, även om du skulle behöva IVF till hjälp också. Men du får inte ha fyllt 39, tror jag, eller du får inte vara äldre än 39.
Okej.
Annars kan man ju vända sig till en privat klinik typ när som helst.
För, i Sverige?
I landstinget måste du stå i kö också.
Så att det kan ju ta... Finns det privata kliniker i Sverige också?
Ja, gud ja.
Aha.
Alltså, de flesta privata kliniker, de tar inte emot kvinnor som är lite äldre än 38. Det är lite olika för kliniker. Så egentligen, om vi säger så här, om det är en 36-årig kvinna som känner så här, nej, jag skulle verkligen vilja ha ett barn. Och så går man och gör sin fertilitetsut. För det krävs en liten utredning innan. Du går också igenom... du pratar med psykolog. Det är lite tester som man ska gå igenom. Inte liksom jättesvåra grejer. Eller komplicerade saker. Då kan du i princip vid nästa ägglossning bli inseminerad om du har pengarna.
Och vad kostar det?
Alltså jag tror att på en klinik i Sverige så kanske det kostar... Liksom, sperman i sig kanske kostar cirka... Vad kan det vara? Upp mot 10 000 tror jag. Sen vet inte jag vad det kostar för själva liksom, läkare. Utredningen, allt det. Så det blir, jag skulle tippa på att det blir ungefär mot 20-30.
Okay.
Det är lite chansningar nu, så ni vet, som jag vet så här, hur det funkar i Danmark.
Vad kostar det i Danmark då?
Jag tror att liksom, med allt tror jag att jag betalade till 14 000. Men då ska man ju räkna med liksom, resa.
Precis, och hotell.
Ja, precis. Så att så här, det, om man planerar på att göra det här så krävs det ju liksom en... Man måste liksom se över sin ekonomi innan. För det är jäkligt tråkigt om du gör ett försök. Och så kan du inte fortsätta för att du har inte pengarna. Alltså det är ju jobbigt. Men, ja, men också sen när man är äldre, om du är över 39, då kan du inte, då kan du inte vara i Sverige. Då måste du ta det någon
annanstans. Det var därför du valde Danmark.
Ja, precis.
Bara på grund av det.
Därför jag valde Danmark.
Men varför är det så i Sverige då? Varför är vi så trånga?
Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Det är massor av regler. Det är massor av regler kring IVF och insemination också i Sverige. På privata kliniker som försvårar det för kvinnor.
Det är ju jättemärkligt. Ja.
Och jag ska säga så här, det är inte jättelätt heller att som kvinna som säger så här, vet du vad, jag vill skaffa barn på egen hand, går till en gynekolog och säger det, så är det inte säkert att din barnlängtan tas på allvar för att du är singel. Så det här måste man vara ganska stark och pusha på liksom.
Att folk har så mycket synpunkter på också, för att man avviker det minsta lilla från det som anses då normalt, mamma, pappa, barn, så blir det liksom ramaskri och folk ska tycka sig ha rätt att ha åsikter och säga liksom, vad har du fått mycket så just efter din insemination och sådär?
Ja, men gud ja, alltså jag har hört det mesta. Alltså jag vet inte något jag inte har hört. Alltså så här, varför går du inte, den typiska är ju så här, varför går du inte bara ut på krogen och ligger med någon? Hon bara, för då har ju barnet i alla fall en pappa. Man bara, va? Mm. Det, så du tycker att jag ska gå ut och lura en person till en graviditet?
Och det är inte en liten sak heller.
Och en person jag inte känner heller, som kan visa sig vara...
psykopat.
Nej, men psykopat, en, vad vet jag, en SD.
Ja, men det är så samma sak.
Ja, men, ja precis. Nej, men alltså, det är klart att jag inte gör det. Det skulle inte jag göra i alla fall. Det är kanske någon som vill, men jag skulle inte göra så.
Du, men säger fall. Folk så liksom öppet? Det är en jättekonstig
alla kommentar. Alla tar sig rätten att säga så mycket saker. Men så här, varför åker man bara, därför att jag har ingen att skaffa barn med.
Nej.
Men vadå, du som är så gullig, varför inte du träffa någon? Bara, men
nu har du inte med det att göra kanske.
Det är ganska många singelpersoner i Sverige. Varför har de inte träffat någon? Men det finns massor av sätt att skaffa barn. Och man kan göra det tillsammans med någon som man inte är ihop med.
Jag har vänner som har skaffat barn via IVF. Och ganska många. Och det känns lite som att det är någonting som antingen att det har blivit vanligare idag eller att jag har kommit upp i den åldern där det är där folk skaffar barn runt omkring och att det är ett sätt att skaffa barn på. Men jag har ju otroligt många vänner i min vänskapskrets som är liksom, där det är typ 8 av 10 som har gjort det via IVF, så det är väldigt många i min närhet. Men det som jag uppfattar också från deras berättelser är att det är väldigt vanligt att det inte lyckas på första försöket.
Nej, första är nog ganska... Alltså man, ska ju, man får ju ge det ganska många försök och det måste man ju räkna med.
Okej. Okay. Alltså, och vet man vad anledningarna till det är? Varför är det så vanligt att få missfall just på första försöket?
Jag har absolut ingen aning. Jag är ju inte så här medicinsk kunnig liksom, så jag vet inte. Men jag visste inte ens att det var vanligt att få missfall. Missfall är ju vanligt överhuvudtaget. En sak tycker jag är positivt att du säger att du vet så många som har gjort det. Det betyder att folk vågar prata om det.
Ja.
För att det är ju jättemånga som går i smyg och inte ens vågar berätta om ett IVF, vilket är helt sjukt.
Nej, jag vet ett par som har, där de har sagt uttryckligen då till gemensamma vänner att vi vill inte liksom, vi har genomgått IVF men vi vill inte att ni berättar det för någon, utan vi vill hålla det för oss själva.
Folk får göra som de vill, men jag kan inte förstå varför det skulle vara...
Varför skulle det vara en skam?
Alltså Silla som jag gör den här podden med, hennes syrra säger så här: om du ser dåligt så skaffar du glasögon. Det är inget konstigt. Så här. Om du hör dåligt så blir det en hörapparat. Har du svårt att få barn så blir det IVF. Det är liksom inte... Det tar hjälp till att bli gravid. Det är ingen skam i det. Det behöver inte vara hyschigt. Varför?
Men det, och det känns som att det blir allt vanligare idag att man pratar om det. För jag har ju kompisar också som har försökt en längre tid och blivit rekommenderade av deras läkare då att prova IVF. Om det inte, vänta inte, dra inte ut på det. Nej, utan testa IVF på en gång.
Sen kanske det är många som vågar berätta efter när de har fått barn. För då är det kanske lättare att prata om det. För att säger du så att vi försöker få barn, då, tycker, då lägger folk huvudet på sned och säger åh, vad synd det är om er. Och det vill man ju inte höra.
Nej.
Man vill ju gärna liksom bli peppad när man är i en situation.
Men jag tänker på det här med att det liksom finns som en skam runt, eller att folk inte vill prata om det. Det hänger ju kanske ihop med hela den här, för kring graviditet och förlossning och barn så finns det ju väldigt mycket sådär, man ska gärna föda utan smärtlindring och man ska vara så himla fertil och då är något bra och det är så positivt och härligt och det bara så sprutar barn ur henne och allting är liksom, då är man ju någon slags liksom superkvinna och då är man liksom, alltså det finns ju hela den kulturen kring det. Hur man ska, och även sen när man får barn så ska man liksom jonglera barnen med högerhanden och fixa allt samtidigt som man tränar och liksom binder buketter och alltså det är ju helt
binder buketter
precis. Ja, men jag tänker att det kanske hänger ihop med det att det finns någon slags i vårt samhälle, någon slags skam eller hur man ska liksom
skam över att inte så vara perfekt.
Ja men precis, och det är ju helt sjukt.
Ja det är det, så att jag tycker bara det är positivt när folk pratar mer om IVF och insemination och så här barnlängtan, hur den ser ut. Sen kanske man inte vill så här berätta när man håller på av olika skäl.
Nej, det kanske är en jobbig process.
Det kanske är en jättejobbig process som man känner så att man gärna vill ha för sig själv.
Ja, det är ju en sak.
Ja, men det känns överhuvudtaget som du säger. Inte bara liksom det ska vara den här perfekta bilden av hur en kärnfamilj ska vara. Eller hur sättet man ska få barn på. Men det är ju också väldigt känsligt att prata om just barnlängtan. Att den frågan, ska ni ha barn? Alltså det är en sån känslig fråga. För man vet ju inte alls hur personerna som... kanske försöker eller...
Nej, alltså jag tycker det är det är en fråga som man diskuterar med sina vänner. Så här, hur tänker ni kring barn? Och det tycker jag är så här, det gör vi liksom i min vänskapskrets. Men att någon så här går och frågar liksom, som jag knappt känner hur om jag ska skaffa barn eller om vi om jag är ihop med någon. Det är ju väldigt så här. Mm. Men det är så, jag förstår inte varför det är så viktigt att veta det. Eller?
Nej, men det är som när man har fått första barnet och det är knappt hinner komma ut innan folk säger han har kommit vara han.
Eller så här, det verkar också vara så ständigt, om man när man gifter sig så blir det så här, direkt bara, är det dags att skaffa barn nu?
Ja. Nu är det väl.
Ja, nu har vi satt ringar på fingret och det betyder att nu kommer det barn.
Ja, men oftast är det också den äldre generationen, känner jag. Det är ofta så här föräldrar eller liksom kompisar till föräldrar som är lite mer pressande i den frågan.
Men min mamma var ju så. Hon så här, liksom, från att jag var 35 liksom, till jag fick Lilo när jag var 39 så var hon så här, när blir det ett barnbarn? Så jag bara, men ser du mig med någon? Eller hur menar du? Så sa jag, till slut sa jag till henne så här, vet du vad mamma? I helgen ska jag gå ut och knulla mig hela Stureplan så får vi se om det kommer en bebis. Men då sen sa hon aldrig. Nej.
Nej. Hur ser hon på det nu då? När du ska, alltså hur såg hon på hur det liksom gick till? Alltså att ni inte var tillsammans och hon hade inga...
Hon hade inga invändningar. Hon tyckte bara kul att det skulle komma ett barn. Och sen har ju hon träffat Lilas pappa så många gånger. Och så här. Så han är ju liksom... Han är ju en i familjen liksom oavsett. Och jag är en i hans. Alltid. Vi kommer alltid liksom vara i varandras... Så det viktigaste för oss är att vi har en god relation.
Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag tänker på, du bloggar ju på mamma. Hur är det att för du är ju ganska öppen med både ditt barn och din barnlängtan och sådär. Hur är det att liksom uppfostra barn i det offentliga rummet, så att säga? Eller att ha barn i det offentliga rummet?
Ja, det är ibland både roligt för att, alltså så här, jag är ju verkligen, jag vill ju byta normer. Jag vill ju byta, så här, jag tycker det är roligt. Eller om jag vill bara säga, jag vill vara normbrytare för jag tror det behövs i samhället. Och då gör jag gärna det också genom i min uppfostran. Alltså säga så här, alltså, vi smyger ju med väldigt mycket föräldrar. Nej, men hon får inte kolla på paddan mer än en timme per dag. Alltså, hon får inte äta godis. Vi lever ju inte så egentligen.
Nej.
Så jag vill gärna visa hur jag faktiskt lever på riktigt. Jag tycker typ allt är okej. Så att jag tror det behövs för att andra ska känna, om man har den chansen då kan man lika bra så här, få andra mammor att känna sig bra. Bara, ja, men hon gör så, okej, vad skönt, då kan jag också göra det.
Och då är jag inte ensam.
Nej.
I att låta honom se på Spider-Man. Nej, men 50 gånger på dag.
Nej, men precis.
Nej, men, och det är ju lite så här, vi är ju också jätteöppna med det, med liksom, just med plattan, känner jag så här, hur länge har de ork? Eller, men alltså, de sitter ju typ 2 sekunder och sen så springer de vidare till nästa grej. Precis. Så det är ju inte...
Men det är så kul när folk innan, så här, jag ska aldrig låta mitt barn sitta med en platta. Man bara, you just wait. Det är din enda lugna stund på hela dygnet.
Eller typ om man går ut och äter.
Ja.
Då, alltså, det bästa är ju liksom mobilen och YouTube. Och
men bara, folk fattar ju inte heller att man gör de andra en tjänst runt omkring. För annars kanske barnet inte, alltså, jättestökigt. Jag har ingen aning, men de blir ju lugna av det. Så det är,
Men jag håller ju jättemycket med om det. Jag såg någonting på Instagram om det var någon så här mammabekännelser som var väldigt, som jag reagerade på i alla fall. För där såg jag att det var väldigt många som skrev så här, jag gör inte, alltså det var lite som en sån här confession hashtag, vilket var så här jättekonstigt att det skulle bli en grej, för då känner man ju sig ännu sämre, för det var ju mamma som skrev så här, men det var ju någon som bara jag erkänner att jag kammar mina flickors hår lite extra hårt när jag är irriterad på dem typ. Alltså bara något så här jättekonstigt. Man bara, okej. Okay. Och sen så var det någon som säger så här, jag erkänner att jag inte gör puréer, att jag inte gör egna puréer till mina barn.
Ja, men det är
alltså
det.
Vilket är så här, men varför är det här något att erkänna? Jag gör inte det. Ska jag också erkänna allt som jag inte?
Alltså,
det
blir fel
lite,
nu?
Ja, men exakt. Att det blir lite så här anti... Alltså,
gud, det här med puréer, man bara...
Ja, men,
nej, men så här, och dessutom så vill barn inte käka upp det, de tycker det är så äckligt.
Nej. Jag gjorde någon broccolipuré och det var sådär.
Och broccoli av alla grejer. Ja, men äppelmos i alla fall. Men den blir ju brun efter ett tag. Då fattar man ju varför de inte vill äta. Det hade inte jag heller velat
äta. Men man kan ju inte tro att så barn ska äta någonting som inte vi själva vill äta.
Men just också, det är ju det här igen, att det, ska att det finns en prestige i att göra allting på rätt sätt. Liksom. Det är ju det.
Jag har ju lovat att jag aldrig mer ska baka inför ett barnkalas.
Nej, du förstår
ju det en gång.
De gillar ju det.
Nej, men de gillar alltså, inte det heller. De är ju sådär, tyst, hon har bakat det. Men det var inte god.
Ja, men och det är lite såhär, det blir ju sjukt mycket över som ingen äter sen. Sådana saker.
Nej, jag köper.
Ja, vi köper också.
Gud, ballerinakex.
Exakt, det gjorde jag sista kalaset. Jag beställde Dunkin' Donuts ballerinakex. Och bara,
men det är
varsågod.
Det de gillar.
Men vadå, de älskar ju det. Ja. Dunkin' Donuts kan jag verkligen tänka mig att de så här... glasyr på munkar liksom.
Ja, för man lägger ner så sjukt mycket tid på onödiga grejer. Som så här, julkalendrar är också en sån grej till exempel. Förra året så gjorde jag ju de här 24 luckorna. Men det var ju så himla, alltså det var ju sjukt jobbigt
alltså,
att bara springa runt.
Alltså det är säger det nu. För jag kommer att i morse såg jag någon som hade gjort en sån. Och så tänkte jag, borde jag ha gjort den?
Men alltså, man får ju riktigt
såhär. Den här, nej men gud, jag ansträngde mig inte. Jag köpte en godiskalender till henne istället. Herregud, orkar jag göra 24 julklappar? Det är jättefint för folk som gör, men det är jobbigt.
Ja, men jag har ju tre barn också. Då ska jag göra 24 gånger.
72 små.
Ja, men för min dotter var lite sådär, hon bara, min kompis har fått en sån kalender. Jag bara, ja men vet du vad, alltså jag är ledsen. Det kommer att hända. Du har fått det, ett år gjorde jag det. Och sån, till två stycken. Och sen svor jag, aldrig mer.
Men liksom. Och då måste man ju ändå sitta på kvällarna också när de har.
Sen kan jag tycka, tycker man om att göra det, man älskar det, man tycker det är fantastiskt fint, gör det då, men det ska inte finnas ett skuldbeläggande i att man inte gör det liksom. Det är väl mer det. Ja, och men vill man göra puré så tycker jag gör
men
det.
Men vad
också,
finns
men
i
det...
i den här julkalendern? Det är så här eko. Vego.
Ett paket russin.
Ja, men exakt.
Vem blir glad för
den dagen sög. Den här dagen när vi öppnade luckan med russinen.
Men jag tänkte på en sak om det här återigen med IVF och sådär. Din poddkollega, hon ska åka till Ryssland nu och göra. Och jag har hört andra som gör det också. Och då undrar jag, varför åker man till Ryssland? Vad är det som är så speciellt?
Jag tror i och för sig inte så här, Ryssland är nödvändigt.
Det är konstigt, för jag har hört det
men
också.
Jag tror att det är för att de är så pass moderna och är, just i att göra äggdonation. Jag tror att de gör det i Spanien, tror att de är också har kommit långt. Och jag vet att de har börjat med det i Danmark också. Jag tror att Ryssland blir ett ganska enkelt val för att det håller prismässigt. Det är ju, alltså, man lägger ganska mycket pengar på det här. Och att det faktiskt är 2 timmar bort. Vilket är jätteskönt. Men det är jättespännande. Jag känner mig att jag är så involverad då i Sillas förhoppningsvis att hon blir gravid då. Och hon ska ju då, den här äggdonationen är ju då så att man tar alltså ägg från en kvinna. Och sen använder en spermadonator. Och så sätter man i det i henne. Så att det liksom bakas ju en unge där som egentligen inte är med hennes DNA.
Precis.
Och det är otroligt häftigt.
Men går det att göra det i Sverige också? Eller
nej.
Har vi inte kommit till det? Varför är vi så sega?
Jag vet inte.
Vi vill ju gärna se oss som ett ganska framåt land.
Precis.
Så öppet och härligt. Men...
jag håller verkligen med dig. Det är lite märkligt för Sverige. Danmark är ju ganska mycket... för oss.
Och har varit det i många år. Det är ju lite det som också...
Så det handlar också om att Danmark, de första som byggde den här spermabanken, det var ju Danmark. Så det är väldigt mycket sperma som kommer från Danmark. Så hela, alltså Danmark kommer ju, danska gener kommer ju finnas i överallt. Mm, det hygge, danskarna kommer ta över. Ja. Rysslandresan är vi. Jag är sjuk, men jag hoppas på att kunna åka med också. Ja.
Men när är det ni ska åka?
Ja, jag vågar inte säga det. Nej, för att, jag tänker att Silla får berätta sånt. Ja. Men
är det en massa... För Ryssland, jag är ju halvrysk själv. Det är ett väldigt speciellt land på det sättet att man måste ha väldigt många tillstånd för att göra saker och ting. Hur, alltså är det
Det är liksom inte ingenting. Den här kliniken vi ska till, eller vi, Silla ska till, kanske jag också, är ju känd och de ordnar ju, man behöver visum för att åka. Mm. Det är typ det,
okay.
Tror jag. Så att det känns...
Och då man ansöker härifrån?
Ja,
när man,
precis. Okay. Mm.
Och liksom, är det en lång process då? Eller tar det...
Nej, inte jättelång egentligen. Bara att om man gör en insemination från en spermadonator alltså i Danmark till exempel, då får du välja om du vill se donatorn eller inte. Alltså betyder inte att du får se en man.
Nej.
Utan det är hur den här personen såg ut när han var liten.
Aha.
Så det är inget, du kan ju aldrig säga så att du tittar inte på vuxna män. Men när man
får inte se dem hur de ser ut idag, eller?
Nej.
Okay.
Det är för att du inte ska kunna heller stöta på en person. Du bara, men gud, där är ju min... Det är ju min, är liksom... Det är spermadonatorn. Det skulle bli jättekonstiga möten, tror jag. Och jag menar, alla kan gå in och titta på de här också. Vilket gör att du kanske inte heller vill vara en... Du kanske vill vara anonym som donator också, om du ger. Mm. Men när Silla åker till Ryssland så måste hon alltså titta på... Hon måste liksom se donatorerna bägge.
Mm-hmm. Både kvinnorna då?
Nej. Alltså när de var yngre.
Ja,
det kommer aldrig vara vuxna bilder.
Nej. Okay.
Men typ lite tonår och när de är barn. Okay. Mm. Så hon måste se dem. Och det är väl, antar jag gissar nu. För att om det inte är dina... Alltså när jag fick mitt barn, då visste jag att hon skulle likna mig på något sätt.
Mm.
Men så blir det ju inte i det här fallet.
Nej.
Det är inte hennes DNA. Jag tror att det är viktigt att hon vet... var de kommer, hur barnet ser, så att det inte blir en chock. Och det tror jag är ganska smart ändå att se.
Men kan man, om man nu skulle se en bild på donatorn och man kände så här spontant, nej, kan man hitta det?
Alltså så här, vi säger att du bestämmer dig nu för att göra en insemination och du säger så här, jag har sjukt många krav, tänker du. Då kan du alltså testa att gå in på en spermabanks, en hemsida. Alltså sök bara på så här Spermbank Danmark. Testa att gå in. Då kan du alltså titta på, du kan välja allt. Du kan välja längd, du kan välja utseende, du kan välja hudfärg. Du kan välja personlighet, du kan välja utbildning, du kan ta röstprov.
Mm.
Alltså du kan verkligen så här specificera din donator om du vill.
För jag lyssnade ju nu i bilen på väg hit och jag slutade lyssna ungefär för jag gick ut ur bilen, inte för att det var dåligt, det var superbra men jätteintressant. Och jag, precis när jag stängde av så höll Silla på att berätta om den gången då hon träffade en rödhårig kille på café. Jag tänkte också på det. Vad är det, för du säger så att man kan ju se, eller man kan ju välja liksom hudfärg och allt, men att de hade sagt igen att vi har inga rödhåriga.
Nej.
För att det är ingen som vill ha.
Hade hon verkligen velat ha då hade hon kunnat gått in på den här spermbanken och beställt alltså med rödhårigt
upp. Liksom.
Ja, det går alltså att beställa, men kliniken har även ett eget spermalager. Och hon hade inte bett om att få veta hur.
Okay. Menar,
så att hon, bara i hennes huvud så var det att hon trodde att det var en rödhårig för att hon hade mött en snygg rödhårig. Mm. Men det sjukaste var ju att de sa
att
så här.
Att de säger så.
De bara, det är ingen som vill ha en ginger. Typ så här. Det här var inte danska.
Jag tyckte den var fin.
Nej, men det är så här sjukt att det är ingen som vill ha en rödhårig. Det är helt sjukt.
Vad är det
sjukt. Det är ju alltså upprörande.
Nej, för jag uppfattade det som att de tackade nej till ifall någon som är rödhårig kommer in och bara, hej, jag vill donera sperma.
Nej,
och
så här,
nej, ingen vill ha din.
Det är möjligt, jag vet inte.
Det är
jättekonstigt.
Ja, det är ingen som vill ha en ginger, liksom.
Va? Säger väldigt mycket om danskarna det här.
Ja, men här hade ju nog ingen sagt så här, det är ingen som vill ha en rödhårig.
Nej, det är
men i Danmark är det lite så här, det är lite burdust, liksom.
Ja, det är det.
På gott och ont kan man ju känna.
På ett annat sätt. Känner du, hur mycket har du varit i Danmark nu? Känner du?
Jag har ju inte, så jag har ju bara
varit
där.
Nej, du har bara varit där en gång.
Ja, men alltså så här, jag har bara varit där en gång. Jag känner mig redan trött. Jag vill typ aldrig mer åka till Köpenhamn. För att det tar emot så mycket för mig.
Ja.
Men Silla har ju varit där 10 gånger.
Ja.
Så för henne är ju så här, jag tror att hon tycker det är ganska skönt att byta land. Liksom, och dra till Ryssland istället.
Ja.
Men det som jag också tänkte på när jag lyssnade på podden är...
Hon har gjort det här 10 gånger. Mm. Och är det, hur ofta kan man göra det? Alltså hur, under hur lång tidsperiod kan man göra insemination typ 5 gånger per år? Eller finns det något?
Det vet jag faktiskt inte. Jag vet att hon höll på med det här under en period i 2 år nästan.
Mm. Okay.
Jag tror att hon valde att pausa ett tag för att IVF gör ju ganska mycket med kroppen.
Mm. Mm.
Det, och speciellt om man gör, det finns 2 IVF-er. Mm. Jag vill bara säga igen, jag är ingen expert, men det här är vad jag förstår i alla fall. Det finns 2 IVF-er. En är kort och påverkar det inte jättemycket med hormoner och vidare. Sen finns det en lång. Och i den här långa tar man en speciell nässpray, en hormonnässpray.
Mm-hmm.
Och det här är så sjukt. Den här nässprayen gör så att hela systemet, ditt system, rebootas på någonting som äggen... Alltså det är som att trycka på omstart på datorn.
Mm-hmm.
Vilket gör också att du hamnar i en process som liknas klimakteriet.
Ja.
Och Cilla sa så här, de där, liksom, hon, jag tror hon gjorde den här i 6 veckor av någon anledning. Får hon sköta upp den och så här. Så hon var i den här behandlingen 6 veckor. Det liknas alltså 3 års klimakterie i de här 6 veckorna. Ni kan ju förstå hur man mår av det.
Men inte alls på.
Nej.
Nej.
Och nu vill inte skrämma folk, det finns ju, man måste ju kolla vilken IVF det är man rekommenderar.
Så. Men sen är det ju också så att om man verkligen längtar efter ett barn så kan man ju ta ganska mycket.
Jag tror man gör, känna, man gör allt.
Jag har ju en kompis alltså det... som, jag har ju som sagt jättemånga kompisar som skaffar barn via IVF. Jag är på väg att göra IVF. Men hon har ju, hon gick ju in i klimateriet och var kvar där ganska länge. Hon har dessutom endometrios, vilket också förvärrar hela, liksom, alla effekter av IVF. Och, liksom. Så hon var ju tvungen att ta pauser, ganska långa pauser, som hon blev rekommenderad av läkarna att göra det, mellan hennes IVF-försök.
Det måste vara otroligt jobbigt. För när man väl har satt igång processen så vill man ju bara komma till den dagen man får ett plus på stickan.
Ja.
Mm. Så det måste vara otroligt påfrestande.
Mm. Och de vill ju ha ett till. Nu har de ju en dotter som är 4 som de har fått via IVF. Men jag vet att han är lite mer... Att han känner ju väldigt mycket att han har sett... Han har ju stått bredvid och sett vad hon har gått igenom. Och att han känner sig väldigt tveksam till den processen. Just för att det har varit så, liksom, så jobbigt. Så man är ju 2 om det.
Men ja,
det är
gud,
Men det måste ju vara minst lika, liksom, svårt för en partner.
Precis lika jobbigt för bara att det inte är den som får genomgå, liksom, lidandet i kroppen. Men det måste vara otroligt jobbigt att se sin partner, liksom.
Och inte kunna hjälpa.
Men tänk då, vad själv att göra alla de här IVF-erna och inte ha någon att kunna vända sig till eller gråta. Eller liksom, det måste ju vara vidrigare.
Ja.
Så, är man ett par har man i alla fall, då är man 2 i det.
Ja. Men sen är också, det är ju lite tacksamt ändå att vi är, eller tacksamt och tacksamt, men det är alltså på gott och ont att vi är ändå så många som i vår vänskapskrets som har gjort IVF och som liksom är gravida idag.
Jag blir så himla glad att ni pratar, att liksom ni snackar om
det. Ja, men för det finns en sån stöttning och de kan ju liksom prata med varandra och förstå varandra på ett helt annat sätt och liksom få tips och råd om hur, hur man går igenom det.
Det är ju liksom därför vi gör podden, är ju för att man ska så här få en inblick i hur det kändes, hur det var för Cilla som har gjort alla de här IVF-erna, att man så här hör någon berätta om det. För man behöver höra folk prata om det.
Ja, men dels höra folk prata om det och också få ut det så att det kanske kan börja bygga en större förståelse i samhället så att man slipper få de här kommentarerna. Varför går du inte bara ut och ligger med någon på krogen?
Nej, men
alltså
precis.
Att det finns en... Jag är fortfarande jätteförvånad över att någon säger så.
Ja, men alltså, det tror jag det är nog den vanligaste kommentaren. Mm. Och så är det jättemånga som säger så här, men du, ta mina spermier. Alltså som kille. Eller så här, men gud, ta min mans spermier. Man bara, tack, men är det säkert? Liksom, eller liksom,
det här är ett lite större beslut.
Vet du inte, det blir ändå svårt, tror jag.
Ja. Men det finns ju andra sätt också, förutom insemination och IVF. Det finns ju surrogat via adoption. Är det någonting som du har funderat på? Eller hur, liksom, hur kommer man fram till de besluten? För jag tänker, surrogat måste ju vara...
Jag behöver ju inte surrogat eftersom jag själv kan bli gravid.
Mm.
Och jag tycker det är svårt att prata om surrogat. För jag ser inte det som en... Jag tycker det är svårt att debattera det bara. För det är inte svart eller vitt.
Mm.
Om det är okej eller inte.
Ja.
Jag är så här, för mig är det är en sån stor process.
Ja.
Som man vet så lite om.
Mm.
Men jag behöver ju inte det.
Nej.
Om jag skulle vilja ha ett barn till. För jag kan ju bara ha mitt eget barn.
Mm.
Och adoption, det är ju för gammal för.
Är det så också?
Ja,
finns det en åldersgräns där?
Ja, det finns åldersgräns. Och det är, alltså, man ska ju veta att det inte är lätt att adoptera.
Nej.
Du kan ju stå i kö liksom flera år.
Och det kostar ganska mycket. Mm. Vad jag har förstått
det. Det gör det också. Så att, och en sak tycker jag är så här, om man har en extrem barnlängtan, så här, sätt inte igång för sent heller.
Nej.
Också för att visa vet så lite om vår fertilitet.
Mm. Mm. Men hade du en barnlängtan när du var yngre också? Eller växte
jag hade den. Men jag som alla andra tror ju så här, det är skitlätt att skaffa barn när man är 40.
Mm.
För vi blir så inpräntade hela våra liv att vi är så fertila. Så här, skydda dig, du kan bli gravid. Mm. Och nu verkar jag vara väldigt fertil.
Mm.
Eftersom jag blev gravid på första försöket också i den här åldern. Och mina värden ser bra ut, jag har bra äggproduktion och vidare. Men jag tror att många tror att de kan bli gravida när som.
Mm.
Och då... har jag tips.
Ja.
Mm. Nej, men så här, om vi säger att du är 35, eller du kan egentligen vara vilken ålder du vill, och du undrar så här, gud, när ska jag få barn, och jag längtar dit. Titta hur dina värden ser ut. Om det är så att din produktion av ägg ser dålig ut, då kommer någon säga så här, vet du vad, du bör tänka på att skaffa barn ganska snart. Eller så är det någon som säger så här, det ser jättebra ut. Det kan vara skönt att veta hur det står till i kroppen. Och det här är inte det lättaste att få, den här tiden då för en utredning.
Men inte. Det finns
ju, nej, inte jättelätt tror jag inte. För sjukvården har ju aldrig varit så tillmötesgående mot, i alla fall inte mot singelkvinnor som vill skaffa barn. Så var det inte innan, och speciellt inte innan lagen ändrades. Men googla fertilitetsutredning, det skulle jag göra. Och så kan man ju ta reda på. Om man känner så här, jag måste få veta om jag kan bli gravid överhuvudtaget. Troligtvis kan man säkert bli det, men alla kan ju inte det.
Nej.
Och då kan det vara jobbigt att sitta där när man är 41-40 och sen så här, ah, men jag kan adoptera. Nej, det kan du inte, för du är för gammal för det. Alltså, som, man måste så här, om man verkligen är barn, då kanske man måste så här, tänka på sin ålder.
Ja.
Man måste ju dessutom vara gift för att adoptera om man är sambo, vad jag har förstått.
Jag tror att jag vet inte om lagen är ändrad, för jag vet att det finns en singelkille, det finns en enda kille i Sverige som står i en kö för adoption. Så jag tror inte man behöver det. Men däremot tror jag att det kanske går snabbare om man är par. Jag är inte helt säker. Men jag skulle tro det. För att det finns två föräldrar.
Men och det är ju det som är... Hamnar man liksom längst ner på listan då? Om man är singelkille?
Jag vet inte hur det ser ut.
Barn genom adoption.
Men tänk så här. Man ser ju till barnets bästa.
Mm.
Och om man inte har någon som tar hand om barnet. Om det händer den här personen, singelpersonen någonting... så har barnet ingen självklar plats. Mm. Man ser ju till barnets bästa hela tiden, vilket jag tycker är bra. Men det behöver inte betyda att det inte finns andra människor runt omkring den här människan som kan ta hand om barnet. Så det är egentligen vilken situation man är i. Det är inget som garanterar att även om man ska få barn ihop med någon, att den ena personen finns kvar.
Nej, visst. Så är det ju.
Och det är inte som att jag för mig så här, det är inte som att en ring på fingret gör någon skillnad i så här, hur nära man är varandra.
Nej, det gör du inte.
Nej.
Men du berättade att du inte vill göra IVF eller insemination igen.
Nej, jag är inte så sugen på det. För att jag känner att om jag ska få barn så vill jag ha delat föräldraskap med någon. Jag känner att jag behöver en person som trygghet för om jag ska få ett barn. Och den personen behöver ju nödvändigtvis inte vara min pojkvän.
Nej.
Utan det kan ju vara någon som jag känner, någon som längtar efter barn, eller någon jag inte känner som jag lär känna. Det viktigaste är så att man lär känna varandra ändå. Och vet att barnet har det tryggt.
Men finns det någon rädsla? Jag tänker på när du fick missfall och så. Jag har ju också fått missfall efter det. Så jag kände i alla fall en viss rädsla för att behöva gå igenom det igen. För jag tyckte det var oerhört jobbigt.
Det är jobbigt. Psykiskt.
Även om man vet att det är vanligt och sådär, så tyckte jag att det var jobbigt. Och jag upplevde det också som att det inte pratade så mycket om det. Så jag blev så chockad när det hände. Och folk började säga, men ja. Du vet, det kom ju folk från höger och vänster som hade varit med om samma sak. Finns det någon rädsla för att bli gravid igen?
Ja, men det gör det absolut. Mm. Det är ju inte kul med missfall. Alltså, det är ju verkligen inte. Jag kommer nästan inte kommer ihåg vad jag gjorde 2 veckor efter det hände. För allt är bara, jag tror inte jag kunde jobba ens, för att jag var så ofokuserad på saker. Så att, det är en rädsla. Det är det ju. Men å andra sidan, missfall är vanligt, men det är jobbigt ju äldre man blir på något sätt. För man känner att chanserna minskas hela tiden.
Men så är det. Jo, men det är ju också, även om folk säger att det är vanligt, så är det ju ändå. Framförallt tror jag också om man har barn innan. Alltså jag säger inte att det är mindre smärtsamt om man inte har barn, men jag upplevde det som att då visste jag ju mer
vad
det
var jag förlorade. Mm, precis.
Mm. Precis, jag visste ungefär var och hur, det, alltså hur stort och det var liksom mycket sådär. Så det är ju...
Mm. Alltså då, jag kände att det var positivt att det hände ganska tidigt, att jag fick missfallet tidigt.
Mm. Du hade ju ändå gått ut på din blogg och berättat, hur upplevde du det? Ångrar du det?
Nej,
sen,
jag gör inte det, för jag vill ju inte att missfall ska vara något man hyschar ner heller. Nej. För det är ju en stor sorg. Jag tycker så är det bättre att folk vet varför jag är ledsen än att det inte är det. Mm. Men det som var jobbigt, det var faktiskt för dem runt omkring som hade läst min blogg och bara, grattis! Ja. Och jag bara, nej men det blev inget. Nej. Och det var så många som tyckte det var så jobbigt.
Ja.
Att så här, att nej men gud, förlåt, men det gör inte, jag förväntar mig att du ska kolla på mitt liv liksom. Så att det var mer jobbigt för dem runt omkring.
Ja.
Men jag tror att det är fler än man tror, för det är också som du säger, att det är kanske inte någonting som man pratar om jätteöppet, men det är ju fler än vad man tror jag i alla fall som har fått missfall någon gång.
Tänk vad många man inte vet om som har fått det, alltså, så är det säkert många som inte pratar om det alls.
Ja.
Det är därför vi tror att man aldrig får det, för vi pratar aldrig om jobbiga saker. Nej.
Och det blir ju en lite konstig grej så här, hur mår du? Ja, nej, inte så bra, igår fick jag. Alltså det är ju inte någonting som man liksom, det är inte så naturligt att prata om heller.
Nej,
om inte man är alltså i ett annat sammanhang liksom, men bara här var det. Jag fick ju missfall en gång på en frisörsalong, vilket var sjukt jobbigt. Mitt i frisörstolen, det var dessutom min födelsedag dagen efter. Och Kodjo var bortrest och var på väg hem, så det var verkligen helt liksom, jag reste mig upp i frisörstolen. Och då kom hon fram till mig i frisörskan efteråt och bara, för det var fullt med folk i salongen också. Och hon var så här, du är lite så här, det är blod över hela din rygg. Och det var ju så, jag bara sjönk ihop. Hon bara, har du mens? Jag bara, nej, jag är gravid.
Nej.
Alltså bara gud, den liksom, alltså ångesten. Ja. Så bara det sprang
där. Man är
så sårbar. Till akuten, och det var ju liksom saker och ting som hade gått fel, och det var bara, blev inlagd och ingen var där, och liksom vågade inte berätta för mina föräldrar, och det var bara jättetraumatiskt. Men liksom, men det kan ju hända när som och liksom vart som. Så det är ju definitivt någonting som händer
alltså,
många.
Dominika Pysynski som jag känner, som jag tycker jättemycket om. Hon berättar ju i en intervju i Mamma, så det är ju inget som hon inte har berättat. Men hon fick alltså missfall när hon var med på spåret under. När hon sitter i den där, ni vet, de där hyttarna.
Ja.
Alltså det syns ju inte på henne, men då får hon liksom missfall. Det är så sjukt.
Alltså
måste vara hem och ha så här liksom publiken på sig och bara...
Men definitivt såhär rampljuset och bara...
För jag upplevde att alltså, när det hände mig så kom det var en viss känsla. Jag bara kände så här, nu. Man känner
visst
när
det
händer.
Känner man det?
Alltså jag kände att nu... För det har ju varit sådär, man har varit gravid, att man kanske har blött lite eller har varit sådär. Men någonstans när det väl hände så kände jag att shit, nu...
Det sjukaste är... Alltså ett tecken...
Och sitta då i te.
Ja, ett tecken är ju så här, när jag ringde in och försökte få så här till SÖS liksom, bara, jag tror jag fått missfall så här. De bara, hur känns dina bröst? Det är ju första så där. För att precis i början så är ju bröstvårtorna ganska känsliga. Tänk på det.
Ja.
Och det första tecknet som så här, det är så här att jag bara kände så här, de är slappa. Du har nog fått missfall. Alltså det var så första liksom.
Okay.
Och jag kände det också i brösten. Alltså det är så konstigt, men man känner ju sin kropp. Och så är det ju. Nu vill jag inte skrämma upp någon som är gravid där ute. Man kan ha slappa bröstvårtor. Det har man ju nästan jämt annars liksom.
Men det är ju bra att man pratar om sånt här. Och det är ju superbra att ni har en podd om det. Inte om missfall, utan om barnlängtan. Ja.
Absolut.
Och berätta lite mer om podden. Den går, är det varje tisdag? Den släpps?
Varje torsdag. Ett nytt avsnitt. Ja, och vi går verkligen igenom allt. Och vi är väldigt måna om att det ska vara humor med vår podd. Inte liksom att det ska bli så forcerat och roligt, men vi vill liksom bjuda på alla bizarra stunder vi har varit med om i det här, för det är väldigt många. Också så har vi ett avsnitt som bara handlar om hur det är att dejta när man längtar efter barn. Och säger så här, men vi ska åka till Ryssland på det är så himla konstigt att dejta i en situation när man försöker, och hur folk blir rädda för när man har sagt att man önskar sig. Så att vi pratar alltså högt och lågt i den här podden.
Härligt, det behövs. Vi tänkte avsluta lite. Vi har fem frågor som vi brukar ställa till alla gäster. Så vi tänkte, vi kör.
Vi kör.
Beskriv dig själv som mamma med tre ord.
Rolig. Var det tre ord?
Ja.
Rolig, normbrytande och kärleksfull. Lila skulle säga, inte hålla med.
Ja. Det gör de ju. Vad skulle hon säga?
Hon sa igår att jag var dummast i hela världen.
Nej.
Nej, men det var för att hon inte fick bygga en koja klockan 10 liksom.
Jaha.
Det är klart, det hade jag också tyckt.
Vilket för oss in på nästa fråga. Det orimligaste som du blir arg på ditt barn för?
Jag blir arg, men jag håller det för, jag visar aldrig att jag blir arg. Men jag hatar ju när hon leker prinsessa och säger att hon ska bli prinsessa när hon blir stor. Det är ju så här, jag är ju verkligen ingen royalist. Och jag försöker säga att du kan bli vad du vill i mitt liksom, du kan bli vad du vill. Vill du bli det, då blir du det. Så här. Men då säger jag, ah, men då vill jag bli prinsessa. Jag bara, fast det kan du inte bli. Och då ska jag förklara, då måste jag förklara varför liksom. Och då känner jag bara så att, och det, den tycker jag är så jobbigt, hon älskar liksom prinsessa, ser upp till det. Men det gör alla barn i den åldern.
Ja.
Och det är ingenting jag visar, fast inom mig så bara.
Om du skulle beskriva dig själv som en maträtt eller en bakelse, vilken skulle det vara?
Jag måste säga pasta. En pasta carbonara. Ja, men det får bli en spaghetti carbonara. Varför vet jag inte riktigt.
Det är fläsk och grädde liksom. Ja.
Vad tycker du är roligast eller tråkigast att göra med dina barn? Eller med ditt barn?
Alltså det är inte jättekul att leka ibland. Eller inte vissa lekar. Man forcerar sig ibland till att leka för att man måste. Men sen så tycker jag det finns hur mycket kul lekar också. Bygga koja är ju faktiskt roligt, inte klockan 10. Men det är ju väldigt roligt för jag ser också hur glad hon blir och hur roligt hon tycker att det är. Sen tycker jag det är kul att spela. Alltså hon kommer klart att bli. Jag kommer uppmana henne till att liksom bli en gamer så fort hon blir lite äldre. Så vi kan spela tv-spel ihop.
Spelar du själv?
Ja, jag kan inte tänka mig något roligare än att spela ihop med liksom min dotter. Det kommer bli så roligt att spela så äventyrsspel.
Vad vägrar du ställa upp på när det gäller bilden av hur en perfekt mamma ska vara?
Det
samhället.
Det mesta. Nej, men jag vägrar ställa upp på hur vi tänker att det ska vara. Alla regler om hur det ska vara. Jag vägrar ställa upp liksom på. Ja, men så här, jag drar ett exempel som parmiddag rätt ofta. Det är, för mig är det konstigaste som finns. Att man vill äta middag med någon bara för att de är ihop. Varför inte bara bjuda människor man gillar?
Och sista, det här är inte en fråga. Sjung eller nynna på den barnsångrefräng som fastnat för tillfället.
Kan även vara intro till tv-serier.
Okej, jag vet. Äventyr i tid och rum.
Ja! Barnkanalen!
Jag vet inte ens, är det Robin Hood eller något så här? Men den sitter i mitt huvud igen.
Ja, men det är Robin Hood. Äventyr i tid och rum.
Äventyr i tid och rum.
Är inte den här tjejen med lila hår?
Alltså jag kommer
inte ihåg. Och jag ska teckna dinosaurier, nej.
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 Nej, jag känner inte den tecknade dinosaurier.
Du sa att man sitter ju aldrig och kollar med sin barn.
Men man hör det hela tiden.
Nej, men den där fastnar ju i mitt huvud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.